Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej! Dagens samtal handlar om ett av världens märkligaste fornminnen. En 1200 år gammal runsten i Östergötland. Rökstenen, som den kallas, innehåller en av världens längsta men också mest svårtolkade runinskrifter. Budskapet har länge jäckat forskarna, men nu kan mysteriet med rökstenen vara löst. Dagens gäst, som heter Henrik Williams och är professor i runologi vid Uppsala universitet, menar nämligen att han och hans kollegor lyckats avkoda budskapet på stenen. I dagens samtal kommer ni inse hur en sten från 800-talet kan vara så fascinerande och hur den sätter oss i förbindelse med människorna som levde då. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Innan vi börjar vill jag göra lite reklam. Den 6 december klockan 18 är det dags för ett nytt live-avsnitt av Bildningskomplexet i Gamla stans bokhandel på Stora Nygatan 7. Gäst är kulturskribenten och dramatikern Stina Oskarsson som i år utsågs till årets folkbildare. Vi kommer samtala om dagens samhälle med utgångspunkt i hennes nyutgivna bok Det perfekta plåstret. Där argumenterar Stina Oskarsson för att vi måste börja tro mer på människan och mindre på politiken. Det är fri entré, så missa inte det här tillfället att höra en av Sveriges verkligt intellektuella. Nu sätter vi igång med dagens samtal. Välkommen till Bildningskomplexet, Henrik Williams.
Stort tack.
Vi ska prata om rökstenen idag, en runsten. Jag har ett så här härligt, en särskild relation till den här stenen, för att jag fick när jag var liten ett sån här, du vet, klipp och klistra, alltså, hur ska man förklara det, när man
papperslocka ungefär.
Ja, precis, fast precis ett pappersark där man klippte ut rökstenen och fick limma ihop den så att jag hade den hemma i ganska stor så där, liksom 20 cm. Så att det var liksom en magisk, mytisk sten för mig redan som barn. Och jag har förstått att det är stenarna framför de andra.
Alltså det är ett av världens mest märkliga fornminnen, och det gjorde alldeles rätt. Och det spännande är att jag gjorde exakt samma sak som du. Jag gjorde min egen lilla röksten där jag skrev vad det hette, hur det stod på stenen, och klippte ut i papper och tejpade ihop, för att jag har så dåligt spatialt minne så jag kunde inte komma ihåg var som stod vad. Men när jag hade den där framför mig kunde jag vrida och vända på den liksom och tänka efter hur man hade läst.
Du har, nu alltså i din tolkning av den?
Ja, den teckningen är nu som ett utvikningsblad i min bok sist.
Okay. Jag skulle vilja att vi börjar i Rök i Östergötland, en ort i Östergötland där den här stenen står. Kan du beskriva lite grann, vad är det här för plats?
Okej, för det första, idag så är den här platsen totalt anonym i stort sett. Du åker på E4, svischar förbi från Jönköping till Linköping och märker ingenting. Men tar man av vid Ödeshög och kör gamla E4 mellan Ödeshög och Mjölby, då ser man en skylt ungefär mitt emellan, in till vänster, rökstenen 800 meter. Så åker man in där och så kommer man till en kyrka, vit sån här typisk Tegnérlada. Och framför kyrkan så står det alltså en runsten som är nästan 3 meter över marken. Sen sträcker den sig ytterligare nästan 1,5 meter under marken. Och den är då täckt av väldigt speciella runor på alla ytor. Framsidan, båda smalsidorna, baksidan och till och med den lutande toppen. Så det är nästan 760 runtecken eller andra symboler på den där stenen. Mm. Och den här platsen, den är inte känd för någonting annat idag. Den har varit viktig, helt uppenbart. En gång i tiden så gick det en viktig transportled förbi rökstenen, den så kallade Eriksgatan. Nu för tiden är det ju kungen som då, efter det blir en ny kung, så åker de och gör besök i varje län så där och kallar det för Eriksgatan. Men i forntiden så var alla kungar som valdes upp i Uppland tvungna att åka runt Sverige till varje landskap för att bli bekräftade. För att annars var de inte legitima kungar. Och den vägen gick förbi den här runstenen, vilket innebär att det måste ha varit en viktig plats på den tiden. Och det stora beviset för att rökstenen är så enormt viktig, det är att själva platsen Rök, det är namnet på själva runstenen. För det är, det rök är samma som gotländskans rauk, alltså en stenpelare. Så det är röken i rök som då har givit namn till hela socknen och kyrkan och sådär. Och så brukar det inte se ut.
Mm. Du skriver i din nyutkomna bok att du har skytt den här stenen som pesten de senaste 30 åren. Varför då?
Ja, alltså den är, detta är den i särklass längsta runinskrift vi överhuvudtaget har. Den är otroligt komplex. Den är skriven på en tidig form av vikingatida runor som är ganska svåra att tolka av följande skäl. För det första så hade man bara 16 runor trots att man hade nästan dubbelt så många språkljud, så man fick använda samma runa för flera ljud. För det andra så skrev man ihop orden. Man gjorde ingen mellanrum mellan dem. Och slutade ett ord med samma runa som nästa började med, då satte man bara en runa. Boop. Och sen hade man dessutom inga, det var andra olika såna här stavningskonventioner man hade som komplicerar saken. Så att du har alltså bara långa sjok av text som då kan tolkas på väldigt många olika sätt. Och så är det i ett samhälle tidigt 800-tal som vi vet extremt lite om. Och även om jag har varit runforskare nu under över 30 års tid, att ge sig på den där, det, alltså det var ju som att knäcka de riktigt stora vetenskapliga gåtorna inom andra fält. Fermatsats i matematiken eller liksom, ja, frågan om liv på andra planeter. Eller, alltså det, jag vet helt enkelt, det var, man, dessutom har du skrivits om den här scenen i 150 år. Och det finns alltså säkert 20-30 olika tolkningsförsök till den tidigare. Och att läsa in sig på allt det innan man kan komma fram till någonting själv, det hade jag aldrig vågat på egen hand.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Vi kommer ju fördjupa oss mer i tolkningsarbetet och hur ert arbete går till. Jag skulle bara vilja höra, du säger att den här stenen är från 800-talet. Vad är det här samhället? Eller det, Sverige finns ju inte som vi känner det, men om vi ska säga Sverige för sakens skull. Vad är Sverige för plats vid år 800?
Ja, det är för det första en plats som består av idel småriken. Det finns alltså tiotals eller hundratals kungar i Sverige vid den här tiden. Och en kung är liksom bara den som styr ett mindre område. Och de som dyker upp på stenen, Varin som pappan heter, som reser stenen efter sin son Vomod, han kanske var kung i trakten runt rök. Det vet vi inte från någon annan källa, men vi vet att det fanns småkungar då.
Och det kanske inte betydde särskilt mycket eller annat än att de styrde över ett litet geografiskt område.
Precis, men det var, idag så talar vi om att vi är svenskar. Det fanns visserligen en liten bit av Sverige ungefär, ja, uppe i Uppland, men inte ens hela Uppland, utan bara en liten bit av Uppland. Det var den tiden Sverige. Sen spred det sig i och med att den politiska makten ökade. Och så gradvis in på medeltiden så fick man då för första gången lagar som täckte hela Sverige. Samma lag överallt. Tidigare hade man haft en lag för varje landskap. Mm. Och på rökstenens tid hade man säkert en lag som bara gällde för, ja, det heter ju socken då precis runt om där, eller härad som är lite större område. Så att jag tror inte att folk, och det märker man de som åkte till Amerika på 1800-talet, de var inte svenskar, de var liksom värmlänningar eller ölänningar eller smålänningar. Och smålänningarna var inte smålänningar, för att om du kommer från Växjötrakten så har du ingenting att göra med dem från Kalmar till exempel. Så att Sverige var uppsplittrat, det är ordet jag letar efter.
Mm. Men visst var det ändå så att folken reste mycket, och man hade varit nere i, jag menar, Miklagård som var Konstantinopel eller Istanbul idag. Alltså man gjorde resor över Europa och kom väldigt långt söderut.
Mm. Det är ju det som är inledningen till det som vi kallar för vikingatiden, är att, och det verkar som att det är en tekniksak, att när man kommer på det här med segel, då kunde man börja se ut de riktiga havsresorna då, antingen österut över Östersjön och ta sig ner genom den ryska floden ända ner till Miklagård, som alltså är deras namn på Istanbul nere i Turkiet, eller västerut till de engelska öarna och sen Färöarna, Island och Grönland och så småningom ända bort till den kanadensiska kusten. Och det här resandet, det förändrar ju också världsbilden på ett helt annat sätt. Man kommer i kontakt med nya kulturer och sånt. Vi är precis i början av den perioden.
Mm.
Det är också då vikingatiden innebär liksom en enorm dynamik. Och det, nu har man ju alla sett de här Vikings på tv och sånt, som skildrar en liten del av den verkligheten. Det liksom var mycket, mycket större än så. Men många människor stannade ju också hemma och liksom lämnade alla sitt jordbruk. Vi ska komma ihåg att det är en tid i samhället där det finns en stor mängd av med befolkningen är ofri. Det är trälar eller slavar.
Mm.
Kvinnor och barn har inte samma rättigheter som den enda fria mannen, pater familias, alltså familjefadern. Han är egentligen den enda fria individen, den som kallas för bonde på den här tiden. Och det var han och hans gelikar som samlas då i en rådgivande församling som heter Tinget, som bestämmer om allt i samhället. Och kungen är liksom ledare för det där.
Mm. Och om jag hade träffat en person från 800-talet, hade vi kunnat kommunicera överhuvudtaget?
Nej. Den svenskan som förekommer på rökstenen, om vi ska kalla för svenska, är för dig fullkomligt obegriplig utan hjälp.
Ja.
Om du är språkbegåvad, för det är trots allt rötterna till vår svenska, om du har varit där en månad eller sådär, så tror jag att du hade snappat upp väldigt mycket. Okej, det där ljudet har förändrats lite grann och det där ordet betyder det och det. Så du kanske har lärt dig att begripa dem. Men de hade inte kunnat lära sig begripa dig, för du har så många konstiga ord som du har lånat från engelska och tyska och latin och sånt där till ditt språk.
Skulle du kunna prata nu? Kan du säga någonting på fornsvenska?
Jag kan, alltså, det går att prata på runsvenska. Jag skulle kunna göra mig någorlunda begriplig, därför att modern isländska är faktiskt väldigt likt vikingaspråket, förutom att det uttalas på annat sätt. Och om man liksom förändrar uttalet där, så skulle de skulle tycka att jag lät jättekonstig, men de skulle antagligen förstå en del. Jag menar, jag kan läsa från rökstenen, och den börjar alltså med en väldigt mäktiga rad och så här: aft wamo stonda runar thar en warin fadi fadir aft feigen suno. Och på modern svenska är detta: efter Vomod står dessa runor, men Warin faden ristar dem efter den dödsmärkte sonen.
Om vi ska börja närma oss lite av tolkningarna då. Det som du skriver, det var alla forskare är överens om. Det vi vet, det är att det är en far, Warin, som har rest en sten över sin döda son Vemod.
Ja, Vemod kallar vi honom.
Vemod, förlåt, Vemod. Jag skulle vilja höra lite grann först. Vem kan Warin ha varit som ändå reser den här 5000 kilo tunga stenen för sin son?
Alltså att han är någon form av storman, det är ju helt uppenbart. Jag tror att han är den som har talat om vad det ska stå på stenen. Om han är den som har huggit stenen, det tycker jag är ganska osäkert. Därför att någon har gjort en uppskattning att det skulle ha tagit 3 månaders heltidsarbete att göra den där stenen och rista den. Den skulle släpas ifrån ett stenbrott vintertid, antagligen ett par kilometer bort. Och sen ska man ju komponera på stenen. Den är liksom helt täckt, så man måste ju beräkna ganska noggrant var alla runorna ska stå. Trots det så är det vissa där det blivit liksom trängts ihop då, eller vissa rader är alldeles för smala och så. Så att det var inte perfekt, men det var. Och sen en sån sak, man kan ju inte hålla på att vända på stenen sådär, utan det är ju ett jättejobb då. Så att man fick väl tänka efter hur, i vilken ordning den skulle ristas också. Så att den här Warin, han måste ha varit en man som besatt en enorm kunskap i den tidens religion och kultur. Och det, vi har en term för den här typen av människa som kallas för tul. Och vi har väldigt svaga spår i de tidigaste skrifterna. Det finns både här i Norden, men det finns också lite grann i England, den här tulen. Och det verkar vara en person som är en slags historiker eller någon som har ansvar för att komma ihåg saker bakåt i tiden. Och det har spekulerats i om den här Warin var en sån tul. Sen finns en annan funktion. Hövdingen på den tiden var nästan alltid den religiösa ledaren också. Och namnet för det var gåde på isländska. För där finns de kvar på medeltiden, så att vi känner till funktionen ganska väl där. Att det är hövdingarna står också för alla offer och sådär. Och på svenska skulle han hetat gude på den här tiden. Och jag tror att den här varen säkert var kultledaren, alltså att han var den tidens präst. Mm. Så han kanske förenar de här funktionerna, att en slags världslig storman, en hövding av något slag, kanske till och med kung. Att han var någon form av väldigt duktig historiker och att han hade de här religiösa funktionerna.
Mm. Och hans son Vomod, det går att spekulera någonting, vad är det som har gjort, alltså, för jag gissar att min förförståelse kring den här tiden är att folk dog ju som flugor.
Ja.
Alltså jag menar, det ser man ju även på liksom Gustav Vasas tid, långt, långt senare, att man förlorade ju halva barnaskaran. Så att förlora en son bör ju inte ha varit någonting särskilt märkvärdigt, om man får säga så.
Alltså, det där är ju delvis en missuppfattning om forntiden. Vi tror att bara för att folks barn dog som flugor så tyckte de inte att det var tråkigt. Jag menar, det är ju uppenbart att människor med många barn blir extremt ledsna när något av de barnen dör. Mm. Och nu talar vi inte om ett barn i en 10-barnaskara som dör vid 6 månaders ålder. Det är helt uppenbart att Vomod måste ha varit vuxen, eller åtminstone nästan vuxen, vid den tid som han dör. Att varen är så etablerad i samhället, och det här är kanske hans äldsta son, det kanske är enda kvarvarande sonen, i alla fall den son som ska ta över hela hans arv, makt och ställning och sådär, kan det mycket väl vara. Så att förenat med sorgen att förlora ett barn, så har han också den här sorgen att förlora en arvtagare. Och när han nämner den döde sonen så använder han det operativa ordet som måste få styra tolkningen av hela rökstenen, och det är ordet, det står Fajjan på stenen. Och det är, låter lustigt, men det är vårt moderna ord feg. Och det låter ju jättekonstigt, han skulle ha kallat sonen för feg, men det är för att ordet feg på svenska idag har fått en betydelse från tyskan, att man är rädd och sådär. Men feg från början, det betyder att man är dödsmärkt. Man är antingen döende eller dödssjukt, eller att ödet har markerat dig att du är dödsmärkt. Och det har den betydelsen fortfarande, vi ser direkt till exempel uppe i Jämtland sådär, om man är feg, så feg som det kan heta. Mm. Eller engelska har ett gammalt ord, fej, som betyder precis samma sak. Och det här är det stora mysteriet med rökstenen, varför sonen kallas för dödsmärkt. Och det har tidigare forskare ibland bara ignorerat, hoppat över sig. Det betyder bara död. Han reser efter den döde sonen, står det i standardtolkningen i alla uppslagsböcker. Men det är, så får man inte göra. Varje ord på en runsten är av avgörande betydelse.
Mm.
Och hela stenen förklaras, tror jag, utifrån att pappan uppfattar att sonen har varit dödsmärkt under livet. Och då kommer liksom frågan, varför skulle han tro det?
Mm. Men okej, ta oss till några av huvudteman. Vi vet att det är en far som reser en sten över sin dödsmärkte son. Vad händer sen?
Ja, och då måste jag ge en liten bakgrund först. Att, som du sa inledningsvis, att jag skydde den här stenen i 30 år. Och jag hade aldrig börjat jobba med den om det inte hade varit så att jag hade en kollega i Göteborg, Per Holmberg, som i sin tur har inspirerats av Bo Ralf, som också är professor i Göteborg, att börja jobba på rökstenen. Han publicerade en egen artikel 2016, och sen ville han arbeta vidare med tolkningen och tänkte att då ska jag ta och dra ihop lite folk, och han begrep att det handlade om religionshistoria, så då ville han ha en religionshistoriker, det blev Olle Sundqvist i Stockholm. Han ville ha en arkeolog, och det blev Bo Gräslund i Uppsala, och så en runolog, och det blev jag själv. Och vi satt i ett par års tid och jobbade fram en ny tolkning som vi publicerade i Vetenskaplig tidskrift för 2 år sedan. Och sen fick jag då uppdraget att skriva en populär framställning om det här på svenska. Och det är det jag har gjort nu. Och då visade det sig att det var en massa saker jag kom på. Aha, men det här finns en bättre lösning på. Så det är liksom bakgrunden till varför vi gjorde detta. Och alla de här olika personerna i den här forskargruppen bidrog med något fullkomligt väsentligt för att vi skulle komma någon vart. Och en av de viktigaste lösningarna var just, varför är sonen dödsmärkt? Och då var det vår religionshistoriker som kunde säga att vi har ett par väldigt tidiga vikingatida dikter som handlar om norska kungar. Som båda två är med ett slag som de håller på att vinna. Men ändå så har Oden sänt dit valkyrior som ser till att de dör. För de här valkyriorna, det var en slags kvinnliga gudomar som bestämde vem som skulle leva och dö på slagfältet. Ja, och då blir de här kungarna rätt sura och förklarliga skäl. Liksom, fasen, det är som ett fotbollslag. Va? Och så liksom blir det då, domaren utdömer en orättvis straff. Det var precis på det här. Liksom. Så vad fan, ja, men jag håller på att vinna. Kan inte göra på det här sättet. Och då säger då en av de här dikterna, så säger de det fullkomligt förlösande orden. Jo, men nu är det så att Oden behöver alla de bästa krigarna hos sig inför slutstriden när världen går under. För det här som är det spännande med den vikingatida världen, att man hade alltså ett ganska liknande dödsbegrepp som man har i den kristna världen. Att man tror att man dör, men då kommer man till någon form av paradis. Och i den hedniska världen så kallas det här paradiset för, man kommer till Valhall där Oden regerar. Och då är det då framförallt manliga krigare, och då ägnar de sina dagar åt att slåss med varandra. Mm. Och sen kvällen att dricka öl och äta gris. Mm. Och sen nästa morgon så har den här grisen återupplevt och det finns nytt öl och de är ute och slåss igen.
Det låter som vilken landshåla som helst i Sverige då.
Ja, det var det stockholmare säger. Men det kan ju låta som det yttersta paradiset för vissa män i alla fall. Men det spännande är att det här är faktiskt bara ett slags mellanspel. Därför att förr eller senare så kommer de onda makterna i världen, och det är då Midgårdsormen som är den stora hemska ormen som omsluter hela världen. Och Loke som är Midgårdsormens pappa, som är en gud som både är ond och hjälper gudarna ibland. Så där. Han är en intressant typ. Och framförallt Fenrisulven som är en bror till Midgårdsormen och son också till Loke, som är en fruktansvärd varg. De här kommer alltså att attackera gudarna i en slutstrid, världens undergång, som heter Ragnarök. Och röken där har ingenting med rökstenar att göra, utan det betyder helt enkelt öde eller något sånt här. Alltså det betyder, gudarnas öde betyder ordet. Det vill säga, då går världen under. Och när den här slutstriden kom, då måste alltså Oden ha samlat kring sig de bästa krigarna.
Så de onda krafterna mot gudarna, ja, i ett slutgiltigt slag.
Liksom. Och i detta slutgiltiga slaget så har till exempel Fenrisulven dödar Oden. Och Midgårdsormen och Thor, de slår, brakar ihop och båda dör. Men vissa gudar överlever det här slaget och kommer liksom i en andra dödsrike som kallas för Gimle. Och det som då Olle Sundqvist i religionshistorien påpekar, att den här, att de här kungarna då, de hade tagits från jorden för att delta i den här slutstriden. Och det är samma sak vi tänker oss ha hänt med Vomod, att man, det är så man ger hans död en förklaring. Att han har dött, okej, det är fruktansvärt, men det finns en mening med det. Mm. På samma sätt som en kristen ser det som att okej, man dör, men man hamnar i paradiset med Jesus. Mm. Här hamnar han alltså i Valhall tillsammans med Oden och ska delta i slutstriden. Och om man har tur, går vidare till nästa steg.
Det är jätteintressant där. Och det här, du drar ju paralleller till Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta. Ja. Att det liksom, först dör man och sen så dör man en gång till och kommer till Nangijala. Liksom, man kommer till det här slutliga paradiset.
Nangilima är
Nangilima,
det andra.
Just det. Det är det andra, precis.
Och det, hon har ju uppenbarligen inspirerats av det isländska, för det är massa isländska namn i Bröderna Lejonhjärta. Katla till exempel, monstret där. Mm. Det är ju ett isländskt namn. Och de här hästarna, fjalar och sådär. Och jag tror att hon har hittat den här idén om dubbla dödsriken. Mm. Hon har hittat den isländska mytologin. Och den finns då i den så kallade poetiska Eddan, som är en samling av gamla mytologiska dikter. Och de två viktigaste dikterna, den första heter Völuspá. Det betyder völvans spådom, alltså spåkvinnans framtidsutsikter. Och så finns det en som heter Vaftrunes mål, där Oden besöker en jätte. Och de diskuterar och ställer frågor till varandra om världens ursprung och hur saker och ting ser ut. Och de här två dikterna innehåller väldigt mycket av det mytologiska material som sen återkommer på rökstenen, när de fogas in i en ram som man kan tänka sig utpräglas av dödsföreställningar. Alltså, vad händer efter att någon har dött? Ja, man ger det då dels en metafysisk förklaring, att Vomod ska hamna hos Oden i Valhall. Men man berättar också någonting om de religiösa föreställningar som präglar den här tidens värld.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men så pappa Varin, han har också koll på, jag menar, de här var ju inte nedtecknade, de här mytologierna vid hans tid, men han var definitivt medveten om innehållet i de här myterna. För du gör ju till och med så att du visar vad som står på rökstenen och jämför det med flera passager i de här skrifterna, de här Edda-dikterna, och ser att det är rakt av egentligen liknande innehåll.
Trots att det alltså är nästan 500 år emellan rökstenen och att man skrev ner det här på Island på medeltiden, så är det uppenbarligen samma religion man har haft då under den hedniska tiden i Norden. Och det är ju inte konstigt, det kan man ju vänta sig. Men de här isländska dikterna, de ger oss också en bild av hur man inte bara tänkte sig liksom döden, utan hur man tänkte sig hela universum konstruerat, alltså jordens ursprung. Och det, man präglades också av stora händelser. Vi vet att i mitten av 500-talet så skedde det någonting väldigt, väldigt radikalt i världen. Och det där har vi språkhistoriker alltid vetat om. För att det sker stora ändringar i språket under 500-talet. Nya vokaler dyker upp. Y, Ä och Ö fanns inte tidigare. De dyker upp på 500-talet. Och många andra väldigt radikala språkskillnader hände just då. Och vi har aldrig förstått varför. Men som jag brukar undervisa mina elever är att samhällelig förändring innebär språklig förändring. Alltså måste det ha varit en stor samhällelig förändring under 500-talet. Och det som vår arkeolog Bo Gräslund är känd för framförallt är att han tillsammans med en annan arkeolog, Neil Price, har forskat mycket om den stora klimatkatastrofen som ägde rum på 500-talet. Och den bestod av att ett antal vulkaner i Nordamerika och kanske möjligen på Island fick utbrott under en 11-årsperiod med början 536. Och spred ett aerosollager över stort sett hela jordklotet. Som gjorde att solen hade alltså ingen verkan på 11 år. Mm. Och alltså den missväxten som inträffade där innebar att uppåt hälften av alla människor i Norden dog. I vissa områden så 90% av all bebyggelse försvinner.
Det här är fastställt.
Detta är liksom helt vetenskapligt fastställt. Ja. Och det är bara de senaste årtiondena som man har liksom upptäckt det här. Man har då hittat spår i grönländska glaciärer och sådär av det här vulkanutbrotten. Och jag pratar med en klimathistoriker som säger att mänskligheten har antagligen aldrig upplevt en större katastrof. Och vi har då textkällor ifrån Medelhavet, ett antal klassiska författare som skriver om det här, om att liksom solen har ingen kraft och vindarna är onda och vintern blir inte vinter och sommar blir inte sommar. Och Kina, därifrån har vi också texter. I Kalevala, den finska, den stora dikten, där finns det också samma typ av berättelser. Och i de här två isländska dikterna som vi just har pratat om, så talar man om att solskenet blev svart och att det var inte sommar ett par år efteråt. Mm. Och vi tror alltså att det här har då präglat den religiösa världen, och vi tror att det ingår så att säga i den förklaringsmodell som man ser på rökstenen också. Mm.
Ja, och det är ju så otroligt intressant, för du, som jag förstår, ni knäcker den här viktiga koden som är att för ni, det står ju på stenen, för 9 generationer sedan så dog någon.
Ja.
Och det är då helt enkelt 9 generationer sedan från 800-talet leder oss tillbaks till 530-talet.
Ja.
när vulkanutbrottet skedde. Så det är egentligen den som har dött, det är egentligen solen som har dött då.
Det är det som är den stora omtolkningen, och det var då Bo Ralf och Per Holmberg som låg bakom den nytolkningen. För fram till dess hade man alltid trott att den som hade dött för 9 generationer sedan, det var den här gotiska kungen Teodrik den store, som man trodde också nämndes på runstenen. Varför han skulle nämnas, det har ingen kunnat förklara egentligen. Men det har präglat hela den här tolkningen fram till nu. Att det är väldigt, Elias Wessén som ligger bakom den för över 60 år sedan och sammanställer, han säger att han bara ristar in de här historierna som ni hittar bara för att imponera. Han liksom först talar om att sonen är död och sen liksom bara, nu när jag ändå har stenen liksom här kan jag liksom fylla resten då med massa visa över hur jäkla kunnig jag är. För jag tycker det är väldigt förnedrande mot Varin att han är så självupptagen. Mm. Men vi menar då att det man börjar berätta om, det är alltså den här solens död. Och då är det viktiga, hur dör solen i den nordiska mytologin? Jo, hon äts upp av Fenrisulven, den stora vargen. Men innan hon äts upp av honom så hinner hon föda en dotter. Och det är denna dotter som ska lysa i den nya världen, det här Gimle som kommer efter Ragnarök.
Mm.
Så det här är en slags framtidsvision. Att alltså, man pratar om det här, man berättar att solen har dött, men att hon kommer återuppstå i form av sin dotter. På samma sätt som Vomod har dött för att delta i Ragnarök. Men förhoppningsvis kommer att återuppstå och delta i den nya världen där soldottern lyser.
Mm. Så det som händer här då med de här nio generationerna sen då solen dog, det är att det är högst, det är kvar i det kollektiva medvetandet. De pratar om det här förmodligen och, eller hur, det är någonting som har muntligt överlevt generation på generation. Mm. Och är det också då en början på, är det ett bevis för Varin att Ragnarök också har, att slaget har satt igång i och med att solen dog på 500-talet?
Ja, det spännande med mytologin är att allting sker samtidigt. Så att det som sker har skett historiskt för 270 år sedan. Det sker precis just nu och det kommer också ske i framtiden. Det är exakt samma sak med när Jesus är på korset, så säger han till en av rövarna: ikväll ska du vara med mig i paradiset. När människor dör idag så tror vi att de ska liksom komma vidare in i himlen med en gång. Samtidigt som vi pratar om den yttersta domen när Kristus återkommer och ska döma alla levande och döda.
Mm.
Alltså det här betyder inte att kristendomen har påverkat hedendomen eller tvärtom, utan det är ungefär samma tankegångar i många olika världsreligioner. För det är typiskt oss människor att vi har ett hopp om en fortsatt existens.
Mm. Varför är den här naturkatastrofen, det här vulkanutbrottet, varför är det av vikt i stenen? Varför finns den berättelsen på stenen?
Jo, därför att nästa minne, som de heter på den här stenen, alltså en gudamyt egentligen. Första gudamyten är alltså att någon har dött för nio generationer sedan, men så står det i slutet den, men som ännu råder. Och det låter ju helt sjukt. Vad är det för återuppståndelse? Vem är det som återuppstått? Och Theodorik har aldrig återuppstått, så det var jättekorkat att tro att det var han som var inblandad. Men solen återuppstod ju då. Hon åts upp av hedningsulven, men hon födde en dotter och det är den nya dottern som kommer. Och det här är en slags hoppingivande.
Mm.
Så att man kan säga att man väver in Vårmods eget öde i det kosmiska ödet. Mm. Att även solen dör. Allting dör men återuppstår, liksom Vårmod förhoppningsvis ska göra. Ganska vackert faktiskt.
Jättevackert. Jag hade gjort en live podd för några veckor sedan i Gamla stans bokhandel. Då hade jag Hans Ruin på besök. Han är ju professor i filosofi vid Södertörns högskola. Och då pratade vi bland annat om stoicismen. Och han har en väldigt intressant poäng att idag när vi pratar om det här, just stoicismen blir ju väldigt många människor idag hänförd av, för att den pratar ju om liksom hur vi ska, det är som nästan en självhjälpsteknik, hur vi ska andas och ta, liksom nästan meditationer kring eller liksom livets svårigheter tar den upp. Men Hans Ruin menar på att för stoiken var också världsalltet jätteviktigt. Det var inte bara det här inåtblickande som vi sysslar med idag, utan det handlar om dels hur ska jag ta hand om mina egna känslor gentemot andra människor, men hur ska jag förstå mina egna känslor gentemot världsalltet? Och det är liksom det Varin gör här, att han sin egen sons tragiska död väver han in i en jättemytologi.
Men det är att ge det mening. Därför att det känns ju ibland som att livet är rätt meningslöst, och särskilt idag då, alla själas dag som det är. Och de i kyrkan pratar om liksom det här med att vi ska alla dö och vi vet inte vem som kommer att dö om ett år och sådär. Att detta är den tröst vi har att tänka oss. Utan någon som helst bevisning för det så har vi ändå konstruerat en idévärld där vi lever vidare.
Mm.
Och där varje människas öde ändå är en del av universums öde. Och jag tycker det är vackert om inte annat.
Men kan inte du säga hela stenen då? Om du skulle berätta den för en person i köket på en hemma hos fest på någon minut bara, liksom, vad är det som står? Vad är det för berättelse som faktiskt berättas där?
Ja, då skulle jag helt enkelt säga det, att stenen är rest efter en dödsmärkt son. Och han är dödsmärkt för att han ska hamna då med Oden i Valhall. Och man skriver in den mytologiska universumet runt den här sonens död, att det handlar om att solen blir uppäten av den här fenrisulven, och det nämns två gånger på runstenen i samband med det här sista striden som sonen ska delta i. Och de här andra legenderna har allihopa med den biten att göra först, och sen har man en andra avdelning som talar om hur det kommer att bli när solen har, som det står, offrat sig själv för då sin dotters skull, för att hon ska kunna överleva genom att låta sig dödas av vargen. Så kommer den här dottern att lysa då i den här andra världen, den här Gimle eller Nangelim eller vad du kallar det. Och det läckra med min tolkning är att den slutar på toppen av stenen, där det alltså står att fenrisulven ska inte döda soldottern i sin moders hem, kan man säga. Så hon ska besitta samma bostad som solen hade haft tidigare. Och det är precis så det står också i den poetiska Eddan, att soldottern ska rida på sin moders vägar, står det.
Och den här verkligen. Och den här texten då
den
riktar sig
uppåt mot solen.
Ja. Ja, men när man lägger ifrån sig din bok, för du beskrev det själv innan vi tryckte på rec, att det är lite som en deckare, att man får en tolkning i taget.
Ja.
Där blir det är väldigt övertygande. Det är omöjligt för mig som lekman överhuvudtaget kunna bedöma trovärdigheten i din tolkning. Men det är ju ändå väldigt häftigt just att den är på toppen där, och att det är ett sådär som fortfarande är idag när någon har dött. Du vill ju ha ett vackert slut på det. Du vill ju få en tröstande slutpoäng, eller hur?
Mm.
Och där, det finns ju där någonstans att men, min son dog inte förgäves.
Nej, det tror jag är det viktiga. Sen, du sätter fingret på en känslig sak i boken. Det är klart att jag har alltså, mot slutet har jag 4 sidor där sammanfattar på ett väldigt enkelt språk vad det står på stenen. Och läser man dem först, då tror jag man begriper det här jättemycket bättre. Och jag hade naturligtvis kunnat inleda boken med detta. Men då hade hela den här deckartanken fallit bort. För jag löser ju, som jag ser det, många problem. Och man förs alltså genom varje bit av texten väldigt pedagogiskt, tycker jag då. Mm. En bit i taget, och så förklarar jag tolkningsproblemen. Och så talar jag om hur man kan lösa dem. Mm. Och det är klart att det kräver en helt annan insats än vad man kanske är van vid. Men det här är, runologi är en blandning av detektiv arbete och tidsresa, och det sker på ett väldigt komplext sätt. Det är liksom närmar sig naturvetenskap i vissa avseenden, men jag har försökt göra det så lätt det överhuvudtaget är möjligt att göra, men det betyder inte att det är lättsmält på något sätt.
Mm. Men okej, okay, så när stenen sen blir klar och varen låter resa den, vilka skulle du säga är målgruppen? Vilka är det han vänder sig till?
Ja, för det första så är jag väldigt övertygad om att själva det innehållet som finns på stenen, det är det innehåll som har reciterats eller på något sätt framförs vid Vårmods begravning. Jag tror att det liksom, för första gången får vi en inblick i de exakta orden som man har sagt när någon har dött. Och det är precis som det är idag, då läser man ur Bibeln när folk begravs. Och här tror jag att man liksom har återgivit dem. Och det spännande är att de här minnena är alltså numrerade på rökstenen. Man talar om det för det första, för det andra. Och sen hoppar man ner plötsligt till det 12:e, till det 13:e. Och det är någon sån där som ingen har kunnat förklara tidigare. Och det handlar helt enkelt om att även i en av de 2 Eddadikterna så numreras de här gudamyterna. Och då är det så att de i början, de handlar om jordens skapelse, solens död och sådär. Och sen kommer de mot slutet med världens undergång. Och jag tror att vargen hade samma, en slags lista i sitt huvud, att det här, de olika minnena var numrerade. Och nu återger han de som har relevans i en begravningssammanhang. Mm. För det första, för det andra. Och sen så det i mitten där det handlar om saker som inte är intressant här. Och då hoppar han vidare sen till 12-13. Så det här tror jag att han har stått och läst upp då i något sammanhang när vargen begraver Bomod. Och sen låter han rista in det efteråt som en slags bevarande. Och de som har varit med på begravningen, de vet ju att det står på stenen. Och de kanske kan så mycket runor, eller att de förstår med hjälp då att de kan faktiskt återge det för andra. Eller så lever helt enkelt muntligt kvar, och det här är vad som står på stenen. Och det kanske klarar sig flera hundra år efteråt. Det vet vi ju inte. Men runstenar är ju manifestation i väldigt hög utsträckning. Att man visar att man kan någonting. Det är inte bara det kommunikativa. Och vi har ju sådana saker också i vår värld. Alltså i den akademiska världen så kör vi ganska mycket med latin fortfarande i Uppsala. Det är ju inte en kotte som begriper någon latin idag. Men det har ändå den här symboltyngden. Och när man till exempel blir doktor och så kommer man då till promotionen och deltar, får ett stort diplom där allting står på latin. Så tar man hem och sätter upp det på väggen. Ja, så kommer då faster Ulla då och besöker den, och så ser hon det här, och så ja, man kommer ihåg ungefär vad som sades, för en del av det översätts till svenska, och då säger jag det står, men ingen kan ju återge exakt, men det finns en slags, det ändå känns ju jättebra att ha det där diplomet med det fina latinet på. Mm. Jag tror att rökstenen är precis samma sak, alltså det är en statussymbol också.
Mm. Men ville han att gemene man skulle kunna gå fram till stenen och förstå vad som stod? Jag tänker, jag bara gissar att läskunnigheten måste väl varit lika med noll.
Ja, det är, jag tror inte att han räknade med att någon som var oinitierad kom dit och bara knäckte det.
Nej.
Det är möjligt att, eller jag tror ju att det är så att han, när han återger de här gudamyterna som kallas för minnen, så är det alltså dels till människorna och sig själv som tröst. Men det är också en slags påminnelse till Oden. För det, de riktas till Oden. Jag säger en gudamyt för Oden. Och det är det, men Oden vet ju om det här egentligen. Va? Men det är en slags nudge. Att, men va, kom ihåg vad du har lovat. Det här står i de religiösa skrifterna. Du ska ta hand om min son. Han ska få delta i slutliga striden. Han ska få komma vidare till nästa världen. Och det är precis så vi gör. För jag menar, varför står vi och läser upp bibeltexter? Eller liksom, vad vi nu gör. Va? Det är en slags, en dubbel publik. Och det tror jag också att det, står, att det står riktat upp mot solen. Då. Det är en slags... Det är väldigt svårt att läsa från marken. Jag tror att man får ställa sig på en pall för man ska kunna göra det. Så det kanske är mer kommunikation uppåt i det fallet.
Mm. Men det som jag tycker var så fascinerande med hela slutklämmen, dels när du presenterar tolkningen, men också att man förstår att man har varit delaktig i någon slags begravningsritual, enligt din tolkning då, det är ju att man plötsligt sätts i förbindelse med en människa från 800-talet. Alltså det tyckte jag var så otroligt. Att dels att de stod inför, det är det där som aldrig slutar fascinera mig, de stod inför samma dilemman, sorger, svårigheter som vi gör idag. För vi pratar hela tiden om att världen går så snabbt framåt och liksom, vi skrattar ju nästan åt hur folk levde på tidigt 1900-tal, men där vi inser att, eller där jag inser nu i alla fall läsandet av din bok, att människan på 800-talet hade samma behov av tröst som, och samma sätt att liksom ta farväl av sina döda som vi har idag.
Alltså evolutionärt sett så står vi ju på exakt samma stadium som man gjorde på 800-talet och tusentals, tiotusentals år dessförinnan. Så det är yttre omständigheter som har ändrats, inte människans inre.
Mm. Slutfrågan, Henrik, som jag bara tänkte på. Om du skulle träffa Varin idag, vad skulle du vilja fråga honom?
Jag skulle vilja... Läs min bok, hade jag rätt? Det är klart att det skulle vara kul att veta om det stämmer. Men den där frågan är, alltså, vi som sysslar med forskning i den riktiga forntiden, vi är ju glada att det inte finns några tidsmaskiner. För att det som min fru brukar säga är att, men om du bara fick 10 minuter med Varin så hade du inte behövt, då hade du fått svar på alla frågor. Men det spännande är ju just att göra forskningen, att knäcka gåtorna.
Mm.
Så att jag tycker det är mycket roligt att inte få prata med honom.
Men det där är ju faktiskt en väldigt spännande fråga. Om man hade läst din tolkning, för det kan, alltså, förutsatt då att han förstod modern svenska, som är, det är inte många meningar som den trots allt är. Om han hade läst den, tror du att han, hur nära sanningen tror du att du är?
Det är ju en, det känns väldigt förmätet att ens spekulera, men jag tror att jag ligger inom 95%. Det finns bitar i det här som är, som nog kan diskuteras definitivt, och jag är övertygad om att jag kommer att ha kollegor som kanske fullkomligt dissar alltihopa, så att egentligen är jag helt fel person att ställa den frågan till, men jag tror på min egen tolkning och jag kan säga att det här är det allra bästa som jag kunde prestera.
Ett jättestort tack för din medverkan.
Tack för att jag fick komma.
Du har lyssnat på Henrik Williams i avsnitt 49 av Bildningskomplexet. Jag vill rikta ett stort tack till er som senaste veckan betygsatt och skrivit en kommentar i Apples app Podcaster. Jag gör ju i dagsläget inga pengar på den här podden och den är ju helt gratis att lyssna på. Som ett bidrag blir jag därför mycket tacksam om du som lyssnar på poddar i Apples app Podcaster skriver en kommentar där. Ju fler kommentarer jag får, desto troligare är det att Apple tipsar om podden till andra lyssnare. Detta bidrag tar ju någon minut av din tid, så jag skulle verkligen uppskatta om du skrev en rad. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du också gärna skriva till mig. Jag nås på mailadress beniaminelfors@gmail.com. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn och på Twitter @beniaminelfors. Tack för att du lyssnar.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.